Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Att jag tror att de flesta förstår inte att det är en matematisk omöjlighet för den dyra snittförvaltaren att slå den billiga snittförvaltaren.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 145 och jag tänkte att vi ska fortsätta på vår serie här. Vad säger forskningen och studier och vetenskapen om sparande och investerande?
Mm. Men är det så att man måste lyssna på de andra först? Eller
nej,
detta de fristående, kan de, man, är det fristående avsnitt?
Då är fristående.
Ja, för det kan vara rätt skönt att veta att, att man kan lyssna på de andra, men man behöver inte.
Nej, jag tänker det är som typ CSI eller X-Files.
Liksom, det X-Files, det är inte alla som vet vad det är. Vi är
gamla.
Yeah.
Så att det är ju liksom en genomgång av de viktigaste och mest inflytelserika studierna, vetenskapliga studierna. Och det är också egentligen detta som är grunden till vår investeringsfilosofi och mycket det vi pratar om. Och detta är ju roligt, alltså som vet, när vi bloggar och poddar så här, så får man ju ibland lite så här
speciella mejl, eller lite bajsmejl.
Vad är det för någonting, bajsmejl? Är det
folk som
ris?
Det är mycket ris. Men man får ändå skilja på så att det är väldigt många som kommer med väldigt bra konkret feedback. Mm. Nu fick jag tydligen i förra avsnittet så hade vi ju kallat det här med marknadstiming. Och då sa jag typ att det var betingad sannolikhet när man multiplicerade då 0,7 med gånger 0,7. Och då fick jag en feedback från en sa, ja, jag är doktorand i statistik, det är inte betingad sannolikhet, det är unionen av sannolikheter. Och det är så här, då är det liksom så här feedback som man lär sig någonting
av. Ja, man lär sig, absolut. Ja. Jag visste inte vad betingad sannolikhet är från början. Jag måste säga att jag har flugit över min radar
Sån feedback är bra.
Jättebra, men sen får vi tacka för.
Ja, men sen får man också feedback som så här, hur dålig jag är och hur mycket bajs och så här. Och sen kommer den sista fantastiska avslutningen på det här mejlet. Och sen allt detta, det är ju ingenting som ni har hittat på själva. Det är ju ingenting som man inte kan läsa i någon annan bok eller på något annat ställe på nätet.
Nej, det stämmer.
Och jag var såhär, jag vet inte, men i min värld så är det
en bra grej. I din värld är det en bra grej. Nej, ja, men precis.
Så att detta är en genomgång av liksom så här, nej, vi har inte hittat på något själva, utan man kan läsa om detta i andra studier. Så att för några av er så kommer här vara lite repetition, särskilt om man har hört oss länge. Men vi kommer även ha lite nya grejer i det här avsnittet också. Mm. Men det handlar mycket om att få referenser till de här vetenskapliga studierna. Faktiskt, så att det är liksom, man kan liksom kolla upp det själv, och då vet man också att...
Ja, det är lite så där att slå på källkritik, tror man. Att visa så att ja, det här har vi inte tittat på själva, och här, så här säger de ursprungliga studierna.
Ja, och som vi också pratade i det första då, avsnitt 138, att fördel med akademiska studier är ju att de granskas ju av andra, och sen så skriver man andra artiklar, och vi jämförde ju med som att det var ju så här att man skriver en studie och lägger ut den på Colosseum liksom, och sen får den vara där och försöka fightas
andra forskare inom samma fält som kan lika mycket och sådana ifrågasätter, hur kan ni komma fram till det här och så.
Precis, så att detta avsnittet är en fortsättning på avsnitt 138, 140 och 142. Det är de tidigare avsnitt. Men som sagt, man kan lyssna på detta och sen kan man gå tillbaka och lyssna på de andra om man tycker, eller titta på dem.
Men vad handlar detta avsnittet nu om då?
Om går det slå index? Och sen framförallt alla studier som har gjorts på det. Och sen så kommer det också handla om liksom, hur duktiga är småspararna som grupp? Och sen hur duktiga är då proffsen som grupp?
På att slå index?
Ja. Mm. Precis, eller liksom resultaten. Och då jämför vi alltid med index, då kommer genomsnittet för hur marknaden går. Och det kommer vi också bryta ner ganska matematiskt idag också. Kommer vi prata om det här med index.
För det kan man höra på A-ekonomi och så.
Ja, precis. Särskilt nu när vi spelar...
Vad det är, alltså inte vad det är, men de pratar om det som att...
Det är hur börsen har gått.
Du vet. Alla vet vad index är, men alla vet inte.
Nej, precis. Nej, och där handlar särskilt nu när vi spelar in detta, så är det ju den 10 mars. Och vi har ju haft en nedgång på 20% från toppen 19 februari.
Så att, är det på Stockholmsbörsen?
Ja, jag tror detta är den globala börsen. Globala, eller amerikanska börsen faktiskt. Så det är där jag har mätt.
Och det beror inte bara på coronaviruset?
Nej, utan oljepriset och sånt. Mm. Och det är ganska intressant faktiskt. För jag skrev ett bonusinlägg på bloggen häromdagen som heter så här 15 bra frågor att ställa sig. Och jag läste något sånt här memo som skickades ut via en sån här finansiell rådgivningsfirma. Och de skrev en ganska intressant grej. Att statistiskt... Så det som har hänt de senaste veckorna är bara en sannolikhet på mindre än 0,1% på över en 100-årsperiod. Så att det är ju liksom onekligen spännande
samtidigt
tider.
Samtidigt så tänker jag så, ja, saker händer, och det är så liten sannolikhet att först kommer coronaviruset, sen kommer oljepriset gå ner.
Och sen kommer räntorna sänkas.
Ja,
och
då, ja visst, ja, så att, ja. Osannolika händelser, men de sker ju. Vi vet att de sker.
Ja, och framförallt på börsen tenderar osannolika händelser ske väldigt mer sannolikt.
Det är så konstigt.
Nej, det är inte konstigt, utan det är snarare så här att, att såna händelser överdrivs på börsen.
Att, de amplifieras liksom, eller förstärks, så att vi ser dem på ett annat sätt. Ja. Än,
Precis, och det är ju egentligen det som vi pratade om också i förra avsnittet med Erik Strand. Om den här med vänster svansarna. att svansar...
Jag kommer inte ihåg det. Vad var det för något?
Nej, men att börsen är ju normalfördelad till 95%. Ja. Liksom att då är liksom avkastningen samlas runt medelvärdet. Men sen kommer de där slagen. Liksom, att,
åt sidorna som är svansarna. Då, ja, där det är väldigt få, är det väldigt få händelser? Liksom, eller vad tänker du?
Nej, men låt mig prata till punkt. Ja. Nej, men jag tänker så här, börsen går igenom sig kanske 0,5% upp per dag. Det är liksom den genomsnittet, eller backar 0,4 eller liksom så här. Men vi har ju också de här dagarna där plötsligt börsen inte går minus 0,5 utan den går minus 7%. Alltså att den går ett hel års avkastning på en enda dag. På samma sätt som börsen kan gå upp 4-5% utan problem. Så att man har liksom en normal fördelning, men sen sticker den upp i svansarna, både på vänster och höger sida. Så det är det man menar, att osannolika händelser är väldigt mycket mer sannolika på börsen.
Faktiskt. Tycker jag ändå det låter konstigt. Men vi går vidare. Vadå? Vi går vidare. Nej, men det där. Kanske att jag inte fattar det riktigt.
Nej, men att människor är irrationella. Mm. Det är ju det vi kommer att prata om idag också. Att människor är irrationella, och när vi får panik så är det inte som att vi är liksom sunda, utan då blir det liksom panik. Och när det blir panik så blir vi irrationella. När vi blir irrationella så blir det så här, nej, men jag ska komma ur den här situationen. Och vi hade ju en sån diskussion häromdagen med en av våra vänner som ska skilja sig, och där relationen är dålig. Och då är det liksom så här, nej, men du vet, jag vill ju ge honom allt, bara han flyttar ut. Mm. Jag menar, irrationellt liksom. Och det är det jag menar. Och när man är irrationell, då är man beredd att bara säga, nej, jag vill bara bli av med den här skiten. Och det får kosta vad det kostar vill. Jag bryr mig inte längre.
Nej.
Än med. Och det är det som händer på börsen också. Liksom. Att, nej, nu bryr jag mig inte. Alltså, jag vill bara, nu har jag förlorat, liksom, som vi skojade, så har jag loggat in på vårt Avanza-konto och vi har förlorat pengar som en liten personbil. Ja. Än med. Mm. Och då hade man kunnat vara så här, nej, men skit i det. Jag hade kunnat ta en vi kunde köpt en ny bil. Istället för att liksom ha pengarna på börsen.
Att man kan bli känslosammare. Yeah,
yeah.
Men det som gjorde att jag inte kände att jag förstod det där. Att, som du sa. Att,
svansarna.
Nej, att statistiskt osannolika händelser har en tendens att ske.
Väldigt mycket oftare än vad de borde.
Och då tänker jag så. Men är det så himla statistiskt osannolikt då? Det var det som bara... snurrade runt i mitt huvud då. Men vi behöver inte gå in på det mer.
Nej,
det behöver vi inte göra. Jag fattar och hoppas att ni där ute fattar också. Ja, att det är inte så viktigt heller att fatta detta, tror jag.
Nej. Utan så här, ska man bli väldigt teknisk så handlar det om att så här, normalfördelning är inte en fantastisk fördelning för att simulera börsen.
Nej,
man behöver andra fördelningar. Mm. Och då behöver man sådana som kallas för fat tail-fördelningar. Mm-hmm. Och det där, och då är vi inne på liksom ganska mycket så här,
det är nörderi.
Nörderi,
ja, men det är ändå ganska kul.
Nej.
Fat tail. Ja. Ja, låt oss gå vidare. Låt oss gå vidare.
Jag ska vara helt ärlig, jag kan inte det där. Jag har inte.
Men han doktorerade i statistik eller hon, jag vet inte vad det var. Hen.
Kan vi fortsätta nu? Det känns som att vi är 10 minuter in och vi har inte kommit förbi slide.
Jag har försökt gå vidare många gånger.
Eller hur?
Jag har sagt så, nu går vi vidare. Och nu gör vi det.
Ja, okej.
Okay. Riktigt.
Ja, bra. Så att en av de mest refererade studierna som vi refererar, eller jag refererar till väldigt, väldigt ofta, det är en studie som gjordes av Laurent Barras och Olivier Skelett och Russ Vermers.
2010.
Som heter False Discoveries in Mutual Fund Performance, Measuring Luck in Estimating Alphas. För att så som vi pratade i ett av de tidigare avsnitten, så handlar det så om att när en fondförvaltare, för nu, denna studien gjordes mellan då 1975 och 2006, där man tittade på över 2000 fonder och man tog hänsyn till fonder som hade liksom slutat, alltså dött eller likviderats. För kommer jag ihåg, vi gjorde det avsnittet med Morningstar.
Det var många över en lång tid.
50% av alla fonder inom en 15-årsperiod läggs ner. Mm. Så de tog hänsyn till detta och så konstaterade de så här, att när en fondinvesterare eller fondförvaltare i detta fallet får en avkastning som är bättre än genomsnitt, så beror det på antingen två saker. Det beror antingen på skicklighet eller på tur.
Mm.
Är du med? Att man hade tur och valde bra liksom, aktier, eller så beror det på att man var skicklig och valde ut rätt aktier. Och då använde de faktiskt en metod, tror jag, från medicin. Alltså från medicinsk forskning, där man ville separera då liksom, vad är bra slump och vad är statistiskt liksom signifikant. Så de var de första som jag förstår som gjorde då liksom att man kunde urskilja skicklighet från tur.
Ja, det är bra att man kan det ju.
Ja.
Och, speciellt inom medicin, tänker
jag. Ja, precis, medicinsk forskning. Mm. Så att det de kom fram till var ju ganska trist, kan man ju säga.
Okej, vad kom de fram till?
Jo, för de konstaterade att 75% av alla fondförvaltare, eller alla proffs, hade exakt samma avkastning som index. Det vill säga att det var samma avkastning som om man bara hade köpt alla aktierna. Och sen hade vissa företag gått bra, andra hade gått dåligt, men i genomsnitt så hade det gått som genomsnittet för alla de här företagen.
Yeah. Mm.
Så de skapade inget mervärde. Så 75%, 3 av 4 skapade inget mervärde. 24% underpresterade mot index. Så de var alltså sämre än om jag bara hade köpt alltihop. Typ en fondrobot, det är egentligen det vi pratar om. Och endast 0,6%, det vill säga 6 av 1000, var liksom konsekvent bättre än index.
Ja, detta känner jag igen. 6 av 1000, det har vi pratat om.
Det har vi pratat om tidigare. Mm. Så, liksom, så det är det man kan konstatera om man liksom så här, spinner liksom, budskapet lite annorlunda. Så kan man säga så här, 99,4% av alla professionella investerare slog inte index. 99,4% av alla proffs.
Jag kan fråga sig varför de kallar sig proffs.
Ja,
de är kanske proffs.
Ja, men proffs, så här, definitionen av proffs är att du gör det på heltid och du får betalt för det.
Ja, det är, definitionen av proffs är inte att du är fantastisk på det.
Nej, utan att du livnär dig på det. Mm. Och detta är ju ganska tragiskt, ja, det, skulle jag
men
faktiskt
säga.
Men
det är också skönt på något vis. Nej, men, jo, men med tanke på vad vi brukar prata om, att det är liksom, man behöver inte lita på ett proffs.
Nej, på det sättet är det ju bra.
Vi pratar om att man kan göra det här själv, man kan... Följa index med mitt sparande.
Med sin fondrobot.
Ja, och man behövde inte ta hjälp av ett proffs.
Nej, precis. Nej. Så att detta är ju liksom, vi kommer att prata om det också. För att då säger folk så här, är det omöjligt att slå index? Nej, 6 av 1000 personer kommer ju slå index. Men som vi kommer komma till, problemet är ju, hur ska jag kunna liksom identifiera de här 6 personerna i förväg? Att om vi ställer upp 1000 personer.
Men är de olika från år till år? Eller finns det någon alltid gör det?
Nej, men i deras forskning, i deras studier, så var det ju 6 av 1000 som gjorde det hela tiden.
Hela tiden, konsekvent.
Ja, konsekvent, ja. Och sen som vi har pratat om tidigare, så är det ju som så att en studie ska ju kunna återupprepas eller replikeras i ett annat område. Eller på en annan marknad, för att liksom man ska veta att det är signifikant. Och då gjorde professor Harry Flam och Roine Westman, som är professor på Stockholms universitet, då gjorde de en liknande studie 2 eller 3 år senare, efter Barras-studien. Jag tror att de gjorde denna för 2013, så fick Eugene Farmer Nobelpris för en liknande studie. Det pratade vi om i avsnitt 138. Mm. Så då gjorde de om Eugene Farmers och Barras studie i Sverige på svenska fonder, för det andra var gjort på amerikanska fonder.
Yeah.
Och då kallar de detta då Swedish Equity Mutual Funds Performance, Persistence and Presence of Skill. Och detta tog mig lite tid att fatta, för persistence handlar alltså om att om jag är duktig ett år, är jag då persistent nästa år? Hänger det kvar än mig? Så det är därför just det, persistence är liksom det nyckelordet i det här. Mm. Så man gjorde om den 2014, och deras slutsats har jag citerat direkt från studien. Så jag tänker att du kan få läsa här vad de skriver.
In conclusion, there is practically no evidence of true stock picking skill among managers of Swedish equity mutual funds, including managers that have achieved the highest average gross excess returns.
Men vi kan pausa där.
Mm.
Så vad är det han säger? Jo, så han säger, vår sammanfattning är att det finns i princip inga bevis för att det finns någon förmåga att välja ut aktier bland svenska fondförvaltare. Inte ens bland dem som har överpresterat mot index.
Ja. Så det fanns ingen persistence,
nej,
är det de,
nej,
säger?
Ja. Mm.
Gross excess returns at both ends of the distribution can be obtained by good and bad luck, and not by superior and inferior skill.
Mm. Så då pratar de egentligen om detta precis med svansarna.
Mm.
Än med att de säger så här att de här överavkastning eller underavkastning på båda sidor av distributionen, alltså både de som var riktigt dåliga och de som var riktigt bra, så kan man inte dra någon slutsats om huruvida det var skicklighet eller bara ett jävligt kass förvaltare, utan att det kan handla om liksom tur och otur.
Yeah.
Så att då kommer de också med en rekommendation till investerare. Och jag tycker det är ganska skönt, vet, när, det ska ändå ganska mycket till för att en professor ska liksom så här våga komma med en rekommendation, upplever jag liksom.
Ja,
för ofta ska man säga, ja,
man brukar
inte
säga att man sitter där i sitt ivory tower liksom och är inte i kontakt med verkligheten. Det är ja. Väl med, det är det som jag tänker, att hur kan han komma här och ja. Säga vad vi ska göra? Han har aldrig managed, ja. Vad heter det, tagit hand om en ja. Fond liksom. Ja. Men okej, okay, då har han i alla fall ja, rekommendationer.
Men, ja, precis. Nej, för jag tänker ibland att många så här rapporter slutar så här: resultaten verkar lovande men de är inconclusive och mer forskning behövs.
Ja, alltid.
Ja, men det är, alltid. Inte, det är inte så de här studierna avslutas.
Nej,
liksom.
Nej, hur avslutas
ja.
Det då?
Ja, men du får läsa.
Ja, investors wanting exposure to the Swedish stock market through mutual funds should be aware of the lack of persistence in fund returns and choose a passively managed fund with low or no fees rather than an actively managed fund.
Det är så jag blir som, oh!
Gillar du Harry Flam? Harry?
Ja, jag gillar honom. Jag vet inte om han gillar mig dock.
Nej.
För jag vet att vi
har ni varit i luven på varandra?
Ja, vi var faktiskt här i SVT Debatt. För många år sedan. Så det skulle
var
vi,
ni i motsatta ja,
vi skulle,
läger?
Ja, vi skulle debattera bostadsbubblan.
Så var det, ja.
Ja, men liksom, jag har jättestor respekt för honom och hans forskning. Han är jätteduktig. Mm. Sen kan vi ha lite olika åsikt kring.
Men hittills har han ju vunnit.
Nej, han vann inte den debatten.
Nej, han vann inte debatten, men det har ju inte blivit någon bostadsbubbla än.
Nej.
För du trodde ju att det skulle vara det snart.
Ja.
Men han sa nej.
Ja, vi byter
vi
samtal.
Vi hoppas att Harry Flam lyssnar på detta. Vi är ändå
fans.
På din sida.
Vi är fans. Jag är ett fan. Och framförallt så är jag ett stort fan också. För att det var roligt, för att det var någon som citerade hans studie. Eller en annan av hans studier. Så här, som bevis för att man skulle välja liksom så här, aktivt förvaltare.
I vilket sammanhang var det?
En tidning, en debatt ja. I en tidning. Ja. Och så då går Harry Flam ut och skriver väldigt diplomatiskt, väldigt snällt. Så här bara: jag tror du har misstolkat min studie. Du kan inte dra de slutsatserna från det jag har skrivit.
Yeah.
Och jag tycker det är så här, det är så push. Var så jävla så pinsamt. Jag tänker citera en studie och sen bara missa.
Och sen kommer upphovsmannen och säger och det är inte det jag skrev.
Ja,
nej,
precis.
Det är lite jobbigt faktiskt.
Ja. Så att vad Harry Flam säger här är att om man är en investerare, man vill ha liksom äga svenska aktier, så ska man då inte välja en aktivt förvaltad fond, utan för det finns liksom inga bevis för att det finns någon skicklighet i detta, utan man ska hellre välja en passivt förvaltad fond med inga eller låga avgifter istället för den här aktivt förvaltade fonden. Vilket går ju helt i linje med det som vi pratar alltid om, fondrobot och liksom passivt sparande, regelbundet, så billigt som möjligt, låta pengarna vara, inte ha någon som försöker vara aktiv och välja ut vilka bolag och sånt som kommer gå ut i framtiden. Liksom.
Mm.
Ja. Så att nej, Harry, man kan som sagt, väldigt kul att följa honom, han gör ju mycket sån här forskning. Det finns en dansk professor som vi också kommer att citera. Men min lite så här husgud här bredvid Ray Dalio är då Eugene Fama, som vi varit inne på. Han producerar ju mycket. Han gjorde en sån här artikel också tillsammans med Kenneth French. Det var, kommer du ihåg, det var de som gjorde den här trefaktorprincipen. Nej, du kommer inte ihåg. Okej, du som bara lyssnar på detta, ibland så kan du bara så här se Karus min här. Bara, nej. Ja, i alla fall, det var han som pratade om att värdebolag går bättre än tillväxt, små bolag går bättre än stora bolag, aktier går bättre än räntor och hög lönsamhet går bättre än låg lönsamhet.
Ja, som låter helt
logiskt,
men han har visat att det är så på riktigt. Ja.
Ja. Så i alla fall, så han gjorde en studie då 2010 som heter Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. då, att återigen, så man har ju liksom efter att man kom på den här metoden, hur man kan särskilja tur från skicklighet med hjälp av den forskning som gjorts inom medicin, så är det ganska många som har gjort den här studien på olika grejer. Och där gjorde man också en liknande, man undersökte över 3000 fonder mellan 1984 och 2006.
Aktiva fonder. Då.
Aktiva fonder, precis. Och vi kan läsa deras slutsats också, tänker jag.
Mm. For fund investors, the simulation results are disheartening. The net excess returns after fees of the active fund management community were no better than what would be expected by random chance.
Okay.
Så so disheartening betyder att det är, gillar det ordet, men det är liksom nedslående.
Ja, precis. Så att han säger så här, för investerare som sparar i fonder är resultaten, vad sa vi, nedslående. För att liksom överavkastningen efter avgift, alltså det som det ska gå bättre än index, är inte bättre än det man skulle förvänta sig av att singla slant eller av slumpen. Liksom. Mm. Så att du kan läsa sista meningen de skrev.
If there are some skilled managers who can produce enough risk-adjusted outperformance to cover their costs, they are hidden by the mass of managers with insufficient skill. Jag måste säga att nu när jag försöker skriva skönlitteratur, så kan jag verkligen uppskatta en vacker mening. För detta var fint.
Yeah.
Det var fint skrivet. Hidden by the mass of managers with insufficient skill.
Ja. Så de säger egentligen samma sak. Så att om det finns förvaltare som är duktiga, som kan leverera en bättre avkastning än genomsnittet, än index, och att de kan liksom leverera det här värdet riskjusterat efter sina avgifter, så är de liksom dolda i den här massan av förvaltare som inte levererar det här värdet. Det vill säga, samma som vi var, Barras var inne på, att 6 av 1000 är lönsamma, är bättre. Men hur ska du hitta de där 6 av 1000 bland de där 994 eller liksom, som inte gör det?
Nej, visst.
Ja. Och här är faktiskt en ganska intressant grej. Jag var med i en debatt i början av 2020. För att det var
vad
så
var
att,
den nu? Det var
den pågick på i med. Alltså, det är ju en sån liten pöl eller vad man ska säga, ankdamm. Så att vet för oss bara, det är debatt och vi ska prata om så här. Men då var det så här att det började i Dagens Industri att Fondbolagens förening gick ut och sa att det är bättre att ha aktivt förvaltade fonder i sitt PPM-sparande, tror jag det var. För det har varit mycket diskussion i PPM om man ska, vilka fonder som ska vara kvar. Och då blev det en debatt varpå jag skrev en replik i realtid.se. Eller på realtid.se, och då var där också förvaltare då Erik Sprinchorn som förvaltade den här Core Ny Teknik för TIN-fonder. Det var han som förvaltade Swedbank Roburs Ny Teknikfond som har gått väldigt, väldigt bra. Och då skriver han i den här, då har jag bara citerat honom rakt av från den här debatten i realtid. Så att du kan läsa vad han har skrivit där.
Jag gillar inte pajkastning utan tycker vi ska fokusera på fakta. Det mest intressanta borde vara att försöka förklara varför inte fler aktiva fonder lyckas bättre. De allra flesta aktiva förvaltare är välutbildade, duktiga yrkesmänniskor med goda intentioner. De har ofta valts ut i hård konkurrens. Så varför gör de som grupp inte bättre ifrån sig?
Mm. Ja. Och då ska jag, nu kommer här min egen tes. Så att återigen, det handlar inte om kritik mot Erik på något sätt, utan detta, jag tycker det är liksom en intressant frågeställning.
Ja, det är det absolut.
Men vad jag upplever, nu kommer jag från mitt håll och liksom nördig på statistik och forskning, men då tänker jag så här, att jag tror att de flesta förstår inte att det är en matematisk omöjlighet för den dyra snittförvaltaren att slå den billiga snittförvaltaren. Okej, så jag kommer säga det en gång till och så kommer vi bryta ner detta matematiskt, så blir det lite nördigt. Det är en matematisk omöjlighet för den dyra genomsnittliga fondförvaltaren att över tid slå den genomsnittliga billiga fondförvaltaren.
Ja.
Okej, okay. Vad tänker du?
Jag tänker att jag vill gärna se det i matte, liksom, hur det är en matematisk omöjlighet.
Ja.
Jag kan dock tänka mig att de behöver ju överprestera. För de behöver ju ta pengar från för sin lön. Liksom.
Ja, precis.
De behöver överprestera lite bättre. Eller lite,
ja, precis.
Mer,
de behöver överprestera mer för att täcka sina avgifter. För de som har en låg avgift behöver inte täcka lika mycket.
Nej.
Eftersom vi pratar om genomsnitt. Men jag tänker att vi testar. Jag tänkte bygga detta.
Hur omöjligt är det? Liksom?
Jo,
det är det förmodligen att det är rätt så svårt.
Ja, men jag tänker så här. Låt oss gå igenom.
Och det vill vi se i matte nu.
Ja, ja, precis. Så jag tänker att vi ska gå igenom det. Och återigen, jag kan inte ta kredit för detta själv. Utan jag kommer använda Alan Sharp, som fick Nobelpriset också, för han skrev detta redan på 60-talet. Den här liksom eller det här logiska resonemanget.
Mm.
Så jag tänker att mitt jobb här blir att försöka guida oss genom det.
Ja.
Så får vi se om det
går. Det går.
Så som sagt, så resonemanget kommer här från Alan Sharps artikel som heter Arithmetic and Active Management.
Mm.
Och då säger han så här, att it must be the case that, ett, och så kommer hans första liksom regel, att före kostnader så måste den genomsnittliga aktiva avkastningen vara samma sak som den passiva avkastningen.
Ja.
Hänger du med på det? Så när vi pratar om att passiv avkastning, det är marknadens genomsnitt. Och hur får man marknadens genomsnitt? Jo, det måste ju vara det genomsnittet som alla aktiva förvaltare gör. Jag menar att det är en massa folk som är aktiva och då kommer hälften av dem vara bättre, hälften av dem vara sämre.
Mm.
Och den som är passiv, om det inte är någon som har tagit avgifter, måste ju vara samma som genomsnittet.
Okej.
Okay. Hänger du med på det?
Jag tror det.
Okej, okay, men säg, vad är det du är
osäker? Jo, men för jag tänker före kostnader, före alla fondkostnader och så,
ja,
så ska den aktiva, du skriver average active return här, vara samma som passive return.
Mm. Tänk så här.
Jo, men det är okej. Okay. Vi säger att det är så.
Eller? Inte vi säger, det är så.
Det är så.
Om du har 100 investerare, okej,
okay,
och så säger vi så här, 50 av dem kommer då gå bättre än snittet, 50 av dem kommer gå sämre än snittet.
Mm.
Är du med på det?
Mm.
Och sen säger jag så här, att jag är en passiv investerare, så jag nöjer mig med genomsnittet av de där 100,
alla de 100. Ja, men okej.
Ja,
when you put it that
way. Ja, så då kommer jag vara genomsnittet. Jag som är passiv kommer vara genomsnittet av de aktiva. Mm. Och ingen har tagit några avgifter.
Nej.
Är ni med?
Ja.
Så om detta stämmer, givet då kommer efter kostnader, så kommer den genomsnittliga aktiva avkastningen vara mindre än den passiva avkastningen.
Absolut. Absolut.
Mm.
Ja, för det försvinner ju pengar till löner och sånt.
Ja, och i fondavgifter etc.
Men det är ju det som fondavgifterna ger.
Bland annat.
Bland annat. Mm.
Så att, kan du säga här, att här blir det ju, redan här slår vi hål på det där argumentet, Erik. Det matematiskt kommer den aktiva, dyra genomsnittliga förvaltaren underprestera mot den genomsnittliga billiga förvaltaren.
Mm.
För att den genomsnittliga aktiva fonden, som är då dyrare än en passiv fond, kommer att prestera sämre.
Mm.
Är med? Och det är det som han skriver så himla skönt också. These assertions depend only on the laws of addition, subtraction and multiplication and division. Nothing else is required. Vi har inte pratat några statistiska grejer, utan vi har bara liksom plus och minus och genomsnitt.
Ja, det är inte så komplicerat, men att man måste bara tänka rätt. Liksom.
Ja.
Det är därför som jag gillar, jag måste bara inflika här, matematiker som använder sin matematiska talang för att liksom visa oss saker.
Mm.
Det är fantastiskt.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Vilket också är faktiskt ganska intressant nu med det jag läste på, jag vet inte om det var New York Times eller Wired, det är ju typ bara de två grejerna jag läser, att det var en sån här matematiker som sa så här, att med coronaviruset, att vi är i en situation där dödligheten kommer att öka först.
Men i virusutbrottet.
I virusutvecklingen, men det kommer vara en statistisk illusion och sen kommer det minska. Man säger så här, vi kommer ju först få reda på alla de mest allvarliga fallen och de som är mest sjuka. Och då kommer de vara högre i förhållande till de upptäckta. Men efterhand som man upptäcker till exempel de som bara haft milda symptom eller de som inte har kommit till sjukhus, så kommer den minska.
Ja, det är därför de är ändå i New York Times, tycker jag, noga med att säga att vi inte vet egentligen hur många det är som är smittade, och därför kan vi inte heller veta den exakta siffran på dödstalet. Och då uppför den sig som en influensa ungefär. Ja.
Och det var så coolt, för han skrev detta på Twitter, den här matematikern. Mm. Och sen så liksom så här 2 veckor senare, du vet det, dödligheten ökar och sånt. Och han var bara så här, jag skrev om detta för 2 veckor sedan. Ja. Liksom, så att vi blev så lurade.
Vi blev lurade också av
siffror. Liksom.
Ja, av siffror och media. Mm.
Men jag tänker att jag ska illustrera detta som vi pratade om sist. För dig som bara lyssnar, alla de här slidesen som vi går igenom i YouTube-avsnittet finns på bloggen. Och jag kommer att länka till det, så man kan gå in där och titta på de här slidesen om man vill.
Är det specifika bilder som du kommer att lägga ut, eller kommer du
Jag lägger ut alla.
Okay.
Så kan man titta här. Men denna som vi tittar på, då är den Vanguard, då, där fondbolaget har illustrerat detta resonemanget som vi precis förde.
Ja, och då heter sliden Alan Sharps grundläggande matte.
Ja. Mm. Och då säger de ju så här, att då, om vi har då hela marknaden, då har vi liksom genomsnittet då i mitten. Såklart. Och sen har vi de som har överpresterat mycket och de som har underpresterat mycket. Och så har vi alla samlade runt mitten, för det är det som ett genomsnitt är.
Yeah.
Hänger du med?
Ja. Yeah.
Och då säger de så här, en indexfond kommer ju prestera lite sämre än det här snittet. Eller hur? För att en indexfond tar ju också avgifter, även om det kanske är 0,1 eller 0,2 eller 0,4.
Mm. Mm.
Men eftersom medianen, alltså den mittersta eller genomsnittliga aktiva fonden, har en högre avgift än den genomsnittliga indexfonden, så kommer den förskjuta då medelavkastningen för aktiva fonder till att bli sämre än vad den blir för indexfonder.
Ja, efter alla kostnader.
Efter alla avgifter.
Mm.
Vilket gör att liksom antalet fonder som överpresterar måste bli mycket mindre än antalet fonder som underpresterar efter avgifter.
Ja, och då förskjuts hela statistiken på något märkligt sätt.
Ja, då precis. Alltså antalet
det är jättekonstigt.
Nej, men antalet förskjuts, och det är det de illustrerar liksom här, kring att en billig indexfond kommer alltid vara ett bättre. En genomsnittlig billig indexfond kommer alltid vara ett bättre val än en genomsnittlig dyr aktivt förvaltad fond.
Ja. Hur ska man nu göra här, John, om man inte fattar detta riktigt? Om man inte är bekant med normalfördelning? Och
man kan bara skita i allt det vi säger och så bara vara trygg i att en indexfond eller en fondrobot som typ lyser det som vi pratar om i andra avsnitt, det är det bästa man kan göra. Och sen så kan man vara så här, det finns andra människor som är både smartare än oss som sitter här och försöker förklara detta. Har liksom visat detta med forskning och statistik och sånt. Så att man kan vara trygg i att det finns en solid grund. Att det inte är någon så här tjumme i Malmö i en källare som sitter och spelar in podd och säger detta.
Det är inte livsviktigt att man fattar detta. Men om man skulle vilja det och inte riktigt hänga med, så kan man... Vad kan man göra då? Man kan...
Nej, men det är väl egentligen... Det är inte så mycket och liksom så här... Detta är ju egentligen... Att vi bygger så här, vi klär skelettet eller granen här med kulor och vi är långt ner i kaninhålet i detta avsnittet. Yeah. Och vi ska ner lite till i kaninhålet.
Det kan vara som man märker att man är intresserad av detta men inte förstår. Då får man kolla eller lite på grundläggande statistik.
Eller så gör man så här, man tittar på innehållsförteckningen i samband med beskrivningen på poddavsnittet eller YouTube och så bara hoppar man till nästa kapitel.
Det kan man göra, ja.
Så kan
man. Vet du varför jag ställer den här frågan? Det är för att jag är lyckligt lottad.
Jaså.
Som har fått lov att doktorera och använda statistik.
Ja.
Och jag har blivit tvingad till att använda statistik. Och jag tyckte att det har varit pestigt innan jag fattade. Och du vet.
Ja.
Sådär. Och nu så känner jag mig så jävla tacksam. Ja. För att det gör att jag förstår det som vi pratar om.
Mm.
Men jag hade inte förstått det annars. Och så vill jag att andra också ska få det. Men man får liksom nästan titta på grundläggande statistik. För att fatta. Normalfördelning, och då kommer man att fatta det här också.
Ja.
Liksom,
men vi kan testa en sista gång innan vi går vidare. Att det kan ju vara så här, återigen, vi har de här 100 investerarna. Vi har som den mittersta, som genomsnittet. Här blir, jag vet att jag blandar median och genomsnitt här friskt, men det är liksom inte så blodigt.
Inte just nu, nej.
Och då tittar vi på den 50:e, alltså det genomsnittet. Och så säger jag är passiv, då ska jag ha samma som den som är genomsnittlig. Men sen kommer ju de ta avgifter. Mm. Och det betyder att eftersom min passiva index tar mindre avgifter, så kommer det kanske vara så här att då kommer plötsligt genomsnittet minska. Mm. För där kommer vara 10-15 pers som efter avgift inte hamnar liksom under det här genomsnittsavkastningen. Hänger du med på det? Vilket betyder att när min fond blir billigare så kommer jag inte sjunka lika mycket under, under det. Jag vet inte om det hjälpte eller gjorde det sämre. Förmodligen gjorde det sämre. Ja, vi kanske ser att vi klipper bort.
Du är jättebra att du
försöker. Okej, okay. Vi fortsätter här. Vi ska ner i kaninhålet 5 minuter till. Så att,
och det hoppar. Kommer bli spännande detta.
Ja, vi får se. Det är mycket färger i alla fall.
Ja.
Så vi fortsätter på Sharps resonemang, för han slutade inte där.
Nej.
Utan då var vi ju på så här att marknaden är lika med alla aktiva investerare och alla passiva investerare. Make sense?
Ja.
Okej. Okay. Och då säger han så här. Om marknaden är alla aktiva investerare och alla passiva investerare, så betyder det att marknadens avkastning kommer vara medlet av alla aktiva aktiva investerare och alla passiva investerare. Det vill säga att marknadens avkastning är medlet av aktiv avkastning plus passiv avkastning.
Men detta har vi sagt, väl?
Ja, vi bara fortsätter.
Du bara fortsätter nu.
Ja. Mm. Det vill säga så fortsätter vi då kan man säga så här att passivt investerande, att vara passiv, definieras som att man äger ett marknadsviktat index, det vill säga att man äger alla aktier, alla bolag i hela världen i förhållande till hur stora de är.
Ja.
Eller hur? Att vi sa att, så här, att om Apple är 10 gånger så stort som H&M, då ska jag ha 10 kronor i Apple och 1 krona i H&M. Okej? Okay? Så då säger han ju så här att marknadens avkastning är då lika med den passiva avkastningen.
Mm. Mm.
Häng med?
Ja. Yeah.
Och då kan man då leda till att marknadens avkastning är lika med den passiva avkastningen, som vi precis sa, vilket är lika med den genomsnittliga aktiva för avkastningen.
Ja. Yeah. Men detta har vi sagt väl?
Ja. Ja, men det verkar så roligt.
Men du sa att han inte hade stoppat där.
Ja, men detta är ju så här. Så han konstaterar ju att den passiva avkastningen är lika med genomsnittet aktiva avkastningen, som är lika med marknadens avkastning.
Mm.
Så att, det vill säga att allt annat kommer ju bara bli en försämring mot det där.
Mm.
Ja, okej. Okay. Det kändes som att innan var det så här jättesvårt och du är det bara, ja, okej, vad är problemet?
Jo, men för vi har ju grindat detta, eller vad man säger.
Okay.
Vi har tagit detta flera gånger nu och nu så visar du det i liksom
i logiskt resonemang.
Ja. Jättebra.
Ja. Yes. Och sen dessutom så vill de aktiva ha betalt för sitt jobb, alltså kommer de aktiva vara sämre än marknadens avkastning.
Mm.
Vilket är svaret på frågan på Erik Spinsjöns liksom fråga där, varför är de inte som grupp bättre trots att de har bra utbildning, de är välbetalda, de har gjort detta.
Jo, men
de
vet du vad, jag har tänkt samma sak som Erik och tänkt som en gud, alltså hur kan det vara på det viset? Det måste vara så otroligt komplext, det är därför som de inte är bättre. Men nu så har vi ett annat svar här som är väldigt, väldigt logiskt.
Ja, som är så här, de kan inte vara bättre som grupp.
Nej.
Det går inte
som grupp i alla fall.
Nej, det går inte. Och det är detta jag menar med att den genomsnittliga, dyra, aktiva förvaltaren kommer alltid vara sämre än den genomsnittliga, billiga förvaltaren.
Mm. Mm.
Liksom så här.
Mm.
Det är bara matematik.
Ja.
Men jag tror inte att det är så många som tänker på det här sättet.
Nej, det
utan
tror
man
inte.
Tänker att det handlar om skicklighet eller otur eller att de är liksom giriga bastards liksom, som vill bara tjäna pengar till sig själva. Och det tror jag inte, utan jag tror att precis som man skriver, många är duktiga yrkesmänniskor, de vill väl både för sig och för sina investerare.
Mm.
Men liksom, det är så här svårt att argumentera med verkligheten.
Ja, men nu visar man det på en matematisk nivå.
Ja.
Att det inte går.
Ja.
För de aktiva att vara bättre.
Ja.
Mm.
Makes sense?
Ja, absolut. Men det är också så...
Det är lite ledsamt.
Ja, det är lite ledsamt, för det är som att det kommer ju finnas människor som vill vara aktiva fondförvaltare, ja, även efter denna,
ja, såklart,
presentationen.
Ja.
Och så, och de har så mycket emot sig.
Ja.
Ja. Man ska inte skratta åt det.
Nej, detta, och detta kan jag säga att detta är en stor anledning varför jag aldrig vill förvalta någon annans pengar. Liksom. Mm. Man har så oddsen. Och vi kommer att prata om detta mer apropå oddsen mot sig. Mm. Men jag tänker vi fortsätter. För ja, det finns ju då liksom invändningar mot det här, såklart.
Ja, de får vi ta.
Ja. Och då är det Lasse Pedersen, som är en professor, tror jag, i Danmark. Eller i,
han
jag
verkar
tror,
vara av danish, ja, danskt ursprung.
Ja, mm. Som gjorde en artikel som heter Active and Passive Investing. Och den är från 2019, så den är väldigt
aktuell
liksom. Och då säger han så här, att i stora drag har Sharpe och Farmer de här rätt. Men han säger att deras antaganden håller inte fullt ut. Liksom att det är kanske så här, typ, nu hittar jag på själv här, typ 90% rätt. Men det är inte 100% rätt. För då säger han så här, för då säger de att antagande som då Farmer eller Alan Sharpe gör, det är att marknaden är oföränderlig. Att marknaden är som marknaden är och den
men
är samma.
Vad betyder det att den är oföränderlig? För att...
Jo, men till exempel att det är exakt samma bolag som är index hela tiden. Men så är det ju inte.
Nej,
utan bolag
inte
växer och minskar och gör bra resultat och liksom, det varierar liksom över tid. Så ett index är ju aldrig statiskt.
Nej.
Utan det förändras. Så att han säger till exempel så att även passiva investerare måste ibland handla. Mm. Alltså köpa och sälja.
Mm.
För att det kommer in ett nytt företag i index eller indexet förändras eller... Det blir uttag från indexfonderna, så då måste indexfonderna sälja för att ge kontanter till sina investerare.
Mm.
Där kommer liksom börsintroduktioner, som vi har pratat om mycket, som börsintroduktioner är oftast felprissatta. Så man kan faktiskt tjäna pengar på börsintroduktion. Det gör vi ganska mycket på Patreon,
yeah,
där vi ger tips om den här börsintroduktionen ter sig vara felvärderad. Och där gör vi ju många gånger gjort 9, 10, 15% på en dag.
Mm.
Under 2019 så till exempel EQT-aktien var en sån att alla som tecknade, så vi skickade ut ett extra nyhetsbrev. Och då fick ju alla 2000 spänn som tecknade där. Så att han säger liksom att marknaden är inte statiskt, utan där sker aktieåterköp, där sker emissioner, där sker börsintroduktioner. Vissa bra förvaltare kan överprestera även om det handlar om tur. Och vilket då leder till att även en passiv investerare avviker från det som man inom forskningen kallar för true market.
Mm-hmm.
Och okay, samma sak, till exempel, världen består av 40 000 aktier. Medan till exempel Lysa, som har väldigt riskspritt, har ju bara 6 600 av de aktierna.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Så att även om liksom det matematiska resonemanget är solitt, så är det inte liksom så att marknaden är liksom att till exempel Lysa försöker göra en approximation, en bild av marknaden. För man kan inte ha hela marknaden så som forskningen definierar hela marknaden.
Nej, jag fattar att det går inte praktiskt möjligt.
Ja, och därför uppstår avvikelser.
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja. Mm. Men så trots det här liksom, så skriver han tydligt, så han är också tydlig. Att då skriver han så här, när då till exempel aktiva förvaltare trader med varandra, så är det ett nollsummespel. För att om det liksom, om någon köper så måste någon annan sälja. Och om någon tjänar pengar måste någon annan förlora.
Mm.
Är ni med? Mm. Han säger också det här, att avgifter är ett härke. Det äter upp spararnas pengar. Så låga avgifter, precis som Pharma och Flam och alla de andra. Och sen så konstaterar han också att många förvaltare skapar inte något mervärde. Och rekommendationen till småspararna är så här, att spara i...
Förlåt, nu bara tappade jag det. Jag skulle säga passiva indexfonder, så bara kom det så aktiva. Det var inte det jag menade. Passiva indexfonder.
Passiva indexfonder, ja, precis. Så att återigen, även de som är kritiska och invänder mot de andra artiklarna håller med om de stora penseldragen.
Han var inte kritisk till själva slutsatsen.
Nej.
Att man ska spara i passiva indexfonder, utan han var kritisk till hur har ni tänkt att forskningen ska spegla verkligheten,
ja,
i form av
true market.
Ja, true market, ja.
Ja. Mm. Ja, precis. Bra. Sen finns det ju mycket studier då på så hur är då småsparen versus proffsen etc. Hur är småsparen proffsen versus index och så här. Och då finns det massor av olika studier på det här. En som jag gillar är Dalbar, som är ett amerikanskt företag som varje år ger ut en rapport. Liksom, hur har det gått för marknaden, hur har det gått för småsparen? Och sen är det naturligtvis så här, det finns alltid kritik mot Dalbar, att ja, de tar hänsyn till att man investerar allt liksom i januari och sen så tittar man hur det gick i december.
Yeah.
Men man tar liksom inte hänsyn till att man kanske har månadssparat under den tiden. Och då finns det en annan studie från Morningstar som heter Mind the Gap, som då tar hänsyn till att man har månadssparat. Men oavsett vilket så visar allihop att småspararna underpresterar. Det enda man är oense om är hur mycket underpresterar de. Underpresterar de med 0,6% per år, eller är det 1,2% eller är det uppemot 3%? Och sen är det också så här partsinlager såklart. Dalbar vänder sig mot finansiella rådgivare. Och då vill man ju berätta att titta här, den småsparen utan finansiella rådgivare underpresterar med 3%, och då är det motiverat att ha en finansiell rådgivare, för då kanske du bara underpresterar 1%. Hänger du med?
Men är det verkligen så objektivt det de gör då?
Nej, men det är därför jag säger så här, nej, jag lyfter inte bara upp det på Dalbars studie, utan nej, jag kommer presentera flera olika saker som pekar i samma riktning.
Bara liksom blir helt avtänd när det ska liksom riktas på något vis och visas upp siffror som kanske...
Ja, men där finns en skew, liksom, eller att man vill liksom, man har någon vinkel och man vill göra en poäng. Men bara för att man vill göra en poäng så invaliderar inte det alla slutsatserna. Och sen är inte min poäng att säga så här, genomsnittliga småsparare underpresterar med x procent. Xet är inte så intressant.
Nej.
Särskilt inte om liksom, där finns 3-4 olika sätt man kan titta på detta på. Alla visar att den genomsnittliga småsparare underpresterar.
Ja. Nej, visst. Ja. Vi går vidare.
Ja. Mm. Så att till exempel Dalbar visade då att över en 20-årsperiod så gjorde den amerikanska börsen 5,6%, den genomsnittliga småsparare gjorde 3,8%. Och det blir ganska mycket. Alltså det kan vara en skillnad på, till exempel där visade de att om man har investerat 100 000 kronor, då fick du 214 000 kronor om du gjorde det själv eller hade aktivt förvaltade fonder och försökte tajma marknaden och massa andra grejer. Men om du bara hade en indexfond, ja, då hade du 298 000, det vill säga nästan 100 000 kronor mer. Är du med? Och på räntesidan var det ännu värre. Så att om man ska säga någonting, då kan man säga så här, att om, ska jag förvalta mina pengar själv som småsparare, då är det liksom, då kommer jag vara sämre än index. Jag kommer också dessutom vara sämre än den genomsnittliga fondförvaltaren. Så i valet mellan göra själv och ge det till en fondförvaltare, bättre ge pengarna till en fondförvaltare. Men jag kommer ihåg 75% av alla fondförvaltare levererade samma som index.
Ja.
Så att det är bättre att ha en aktivt förvaltad fond än att göra det själv.
Det håller jag med.
Men det som, men eftersom sen de 99,4% underpresterar mot ett index, så är det egentligen det bästa du kan göra är att ha en index.
Ja.
Hänger du med?
Ja, det som slår mig här är att det är så otroligt mycket som händer för småspararen som vi inte ser här. Idiotiska grejer man gör, man köper bitcoin eller något annat.
Mm. Vi kommer att prata om det, jag har en studie.
Och det är klart att man underpresterar då och man är liksom,
ja, men detta...
flyger som ett löv för vinden hela tiden och, ja, läser Veckans Affärer eller vad det kan vara.
Ja. Och jag kan säga, detta har vi inte ens tagit hänsyn till, de där grejerna och bitcoin och all annan skit som folk
men det
gör.
Ligger väl inbakat,
nej,
i det här,
nej, detta
vilka
är bara...
småsparare är detta då?
Ja, men detta är småsparare som ändå har investerat på börsen. Ja, men vi har inte tagit hänsyn till småsparare som har pengar på bankkonto eller pengar som aldrig ens investeras eller som hamnar i bitcoin eller i läkhinken eller massa,
nej, för
annat.
Vilken typ, det finns ju många olika sorters småsparare, men ja, okej, det är bra att vi har de, ja, utsorterade,
ja,
i alla fall.
Så att detta är ändå de bästa småspararna som underpresterar. Sen finns det småsparare som är ännu sämre.
Är det, vi skulle haft ett avsnitt.
Ja.
Småspararnas...
Ja.
Vem är du som småsparare?
Vi kan ha ett sånt, jag köpte en bok, jag brukar alltid göra så att jag köper en bok när jag får boktips, mm, och då hade de så här 3 rules and 8 deadly sins, så att vi kan göra ett avsnitt på så 7.
Vi kan se ifall du läser boken också.
Ja, jag har läst 2 kapitel i den idag, mm, så att jag tyckte det var bra. Mm. Så detta är ett sätt, ett Dalbar som visar detta. Morningstar har en studie som heter Mind the Gap, visar samma sak. Tittar vi på en sån här bild som vi hade med i början av året, hur har det gått för den genomsnittliga Avanza-kunden i förhållande till Stockholmsbörsen, så är det också så att 9 av 11 år har de underpresterat. Så 9 av 11 år hade varit bättre för den genomsnittliga Avanza-kunden att bara ha en svensk indexfond än att ha det som man har själv.
Ja, ja, absolut. Jag tror på de här siffrorna. Jag är bara så lite skeptisk till, använder de inte samma siffror allihopa? Alla de här tre?
Nej, Dalberg är gjort på amerikanska fonder och småsparar på inflöden och utflöden. Morningstar tittar på fonder, liksom hur genomsnittliga fonden har gjort och hur den genomsnittliga spararen har gjort. Detta har ju ingenting med amerikanska fonder eller amerikanska företag, för detta är de facto vad Avanza har när de kör igenom sina småsparare och aggregerar dem.
Men så att det är helt, man måste också veta vem är småsparare, vem är en... Det vet de kanske när de ser vem som köper och säljer.
Jag fattar inte frågan.
Nej, men till exempel Avanza.
Ja.
Avanza-kunder. Ja, där är det ju både småsparare och det är för...
Men där finns bara småsparare.
Okej, det är bara... Är det?
Ja.
Ja, ja, okej, det visste inte jag.
Ja, alltså... Så,
nej, men... Nu tittar du på mig som att jag är lite dum, men okej. Jag vet inte sånt, John.
Ja, det är ingen fara. Ja. Okej, så proffs, det är de som förvaltar fonder. Proffs räknas för de som förvaltar fonder eller de som förvaltar stiftelser.
Men var, liksom, var lägger de sina beställningar någonstans på när de köper fond, aktiefonder?
Ja, alltså de har ju ofta någon, till exempel Carnegie eller SEB eller Swedbank.
Eller de kör inte alls Avanza?
Nej,
alltså.
Nej.
Där ser man. Ja. Man lär sig något nytt varje dag.
Ja.
Jag känner mig helt, som att jag är helt naken här. Vilket jag som det är, men...
Jag bara, skönt att du behövde påpeka det. Ja.
Okej.
Okej, ska vi fortsätta nu? Mm. Ja. Sen fattar jag återigen att liksom så här, nej, alla småspar, vi har ju till exempel buffertkonto på Avanza, vi har inte alla pengar i 100% aktier.
Nej. Nej,
så,
nej.
Så att man kan inte ta det liksom så här face value, men liksom så här, trenden är ändå liksom i den riktningen. Skulle jag säga.
Ja, det är bara att ju mer jag tänker på det, desto mer ifrågasätter jag liksom varför de siffrorna är från och vad är det för typ av småsparare de tittar på och så vidare. Och det kanske inte ens har någon relevans.
Nej.
Just här.
Nej.
Det kanske det inte har. Nej. Det är bara att jag blir intresserad.
Ja.
Väldigt intresserad av vad småspararna egentligen sysslar med,
ja,
med
men
sina
det kommer,
pengar.
Det kommer en studie på det här, ja, alldeles strax. Okay. Jag kan bara ta så här, liksom småsparare där. Man har gjort studier i Tyskland mellan 2005 och 2010 där man tittade på 9000 småsparare. Konstaterade att 91% av dem underpresterade mot index. Liksom. Mm. Du kan ju läsa slutsatsen, vad de skrev i den studien.
It can thus be concluded that the large majority of individual investors do not have skill to outperform the market. And if they do, it is mere luck.
Mm.
Och då är det småsparare man pratar, individual investors.
Ja, exakt, ja. Och den studien hette Just Unlucky, där man då bootstrapping simulation to measure skill in individual investors investment performance. Så är det med, så att jag tycker även liksom så här, nu har vi liksom, vi har tittat på detta på 4 olika sätt. Vi har tittat på amerikanska småsparare via Dalberg, vi har tittat på Morningstar, vi har tittat på studier från Tyskland, vi har tittat på våra egna siffror från Avanza som Avanza har delat med sig.
Mm. Okay.
Liksom etc.
Vi får acceptera detta.
Du får acceptera, jag har redan accepterat detta. Ja.
Vad kommer här nu? Småspararen är lite dum i huvudet, står här på den här sliden. Vet om att vi är småsparare?
Ja, jag vet. Det, och det är därför jag tycker så att det är okej att jag
ska...
För att jag ingår i det här. Jag har nog varit dum i huvudet mer än de flesta. Liksom om jag tittar historiskt, för jag har ju förlorat mängder av pengar både liksom under flera gånger. Men jag tänker vi ska titta på den här studien av Brad Barber och Terence O'Dean, som den kom 2011 och heter The Behavior of Individual Investors.
Mm.
Så de gick igenom och så tittade de på den här, men varför underpresterar? Varför underpresterar de individuella spararna?
Ja.
Och de konstaterade att man underpresterar dem mot index, och det beror på att man till exempel säljer vinnare och behåller förlorare.
Att man går ur, alltså att man säljer när börsen går ner. Yeah. För att man blir rädd och jag måste ta ut mina pengar, jag förlorar annars och så.
Ja. Yeah.
Det är beteendet.
Ja, precis. Och framförallt tänker man så här att när en aktie har gått upp eller en fond har gått upp, då tänker man att nu ska jag hämta hem vinsten. Och sen så tänker man att den som har gått dåligt, då tänker man, ja men den säljer jag när den är tillbaka på noll. Då har jag åtminstone inte förlorat några pengar. Och så gör man det här misstag som jag fick en fråga från en duktig investerare. Så här, Jan, varför behöver du tjäna igen pengarna på samma häst som du har förlorat pengarna på? Mm. Är det inte bättre att satsa på en bra häst som kan vinna tillbaka pengarna liksom bättre än den där andra?
Ja.
Man väljer nästan bara på historisk avkastning. Att man tittar på vilka fonder gick bra förra året och sen väljer man dem, trots att det inte finns någon persistence som vi har pratat om. Man är väldigt känslostyrd i form av de här liksom smärta, njutning, vad är jobbigt, vad är kul.
För det sitter ju människor i fondbolagen också. Men de drivs alltså inte på samma sätt av känslor.
Nej, men proffsen är mycket, mycket bättre. För att ofta är det så att de har ett mandat. Mm. Alltså så att till exempel en fond kan vara så här, okej, vi är en USA-fond. Och så är vi en sån här USITS-fond. Och då säger då till exempel USITS-regelverket så här, du får max ha så här många procent i ett enskilt innehav. Du måste alltid vara 95% investerad. Är du en USA-fond så får du inte köpa bolag i Europa, du får liksom inte sälja när det går ner liksom, eller sådant.
Så det, så att det inte bara ska bli vilda väst.
För köper jag en USA-fond så vill jag ju vara exponerad mot USA. Ja. Annars lägger jag ju inte pengarna i den. Då vill jag ju inte att USA-fonden ska hitta på någon jäkla liksom,
köpa aktier i Europa menar.
Nej, exakt. Så att på det sättet är ju att fonderna är mycket mer reglerade, mycket mer strikta. Liksom, för då skulle jag kunna gå till den fonden, detta var regelverket, detta var den förutsättning jag satt in pengar på, men du följer ju inte det. Och då kan de bli till exempel skadeståndsskyldiga eller
visst. Sådant. Ja.
Så att det är där jag menar, proffsen är bättre än småspararna.
Det är bra att vara lite stel.
Ja, men proffsen är också sämre mot index. Mm. Och sen också att man har ett underdiversifierat sparande, att man har lagt alla äggen i samma korg, eller man till exempel investerar allt i Sverige, trots att Sverige bara står för 1% av det totala börsvärdet. Och liksom annat. Och sen är det liksom mycket fler faktorer som man kan gå igenom. Liksom så här asymmetrisk information pratar man väldigt mycket om. Att till exempel småspararna har inte tillgång till samma information som proffsen har. Eller får tillgång till den informationen senare. Eller bearbeta den. Så att där finns liksom ett informationsasymmetri som det kallas.
Men den här småspararen man har tittat på är den som har alla sina sparpengar investerade.
Ja.
Ja.
Ja,
så, och det ligger inte på bankkonton?
Nej,
eller?
Nej, utan då tittar man på hur de låg investerade. Och sen är det alla de här övertro på egen förmåga, att man tror att man är bättre. Som vi pratade om den här studien som IF gjorde, att 61% var bättre än genomsnittet.
Liksom. På bilkörning, tyckte de.
På bilkörning, och endast 4% var sämre än genomsnittet. Liksom, eller en medianförare. Vi har ju pratat om, vi har ju haft flera avsnitt där vi har gjort på så här vanliga misstag. Kommer du ihåg, vi skulle göra ett avsnitt om vanliga misstag, sen blev det typ 2 eller 3 avsnitt.
Om våra egna misstag som vi har gjort.
Ja. Så att jag är väl nog den som varit lite mest dum i huvudet. Faktiskt. Men det är så här, jag skojar lite om med det, men det handlar verkligen om att liksom släppa taget om egot. Här, ju fortare, jag brukar säga på våra workshoppar som vi håller någon gång då, brukar jag säga så att ju fortare du inser att du är genomsnittlig, desto mer pengar kommer du tjäna.
Det är intressant det du säger om egot. Ja. Det känns som att egot står i vägen för allt bra man kan företa sig.
Ja.
Alltså egot är ju till för att skydda en liksom mot allt som kan hända. Men som när jag skriver också, jag måste ju släppa egot.
Ja.
Jag vet. När man i barnuppfostran måste man släppa egot.
Ja.
Jag vet inte när egot egentligen
ja,
servar
jag vet
mig.
Inte. Nu har jag ju varit iväg också så på bara vara nu ett par dagar som var så här meditationsretreat i Dalarna då vi pratade mycket om ego. Alltså jag tror att ego är så här varken bra eller dåligt. Det är ju liksom en överlevnadsmekanism. Så jag tror inte det är någon som kan leva utan egot. Men jag tror att det handlar så här, är det egot som får styra?
Man måste få syn på sitt ego och se när det styr eller...
Och ha empati med det.
Ja, och ha empati med att nu kommer det här. Och...
Ja, så att det är ju inte som att jag idag är så här känslig, du vet, så att logga in på Avanza och ser att vi har förlorat mer pengar än vad en personbil kostar. och känner så här helt oberörd. Det är klart att jag är så här, fuck, så här, men jag väljer att inte agera på den känslan. Mm. För jag har fått syn på känslan och jag vet så här, nej, men det finns massa trygghet. Jag kan ju inte liksom göra emot alla de här studierna till exempel.
Nej.
Men jag tänker att det där kan ju vara så här spännande samtal. Jag ska försöka göra med Issa som är så här duktig på just det här med ego. Och
ja, det skulle vara kul att prata mer om egot och hur det
styr
och
påverkar,
påverkar oss vanligtvis. Ja.
Ja. Mm. Jag tänker att vi ska gå vidare här. Ett annat sånt här bevis på att liksom småspararen inte är helt fantastisk investerare. Det var ju så att på Shareville, på Nordnet, så kan man ju följa våra modellportföljer. Liksom. Och där blir man ju då rankad jämfört med alla de andra 200 000 investerarna som också har sina portföljer på Shareville, där man kan liksom se vilka innehav och vad har man köpt, vad har man sålt. Men man kan inte se beloppen. Och då kan man få upp liksom 1-3 stjärnor på sina portföljer där man mäter då hur bra den riskjusterade avkastningen varit. Och då har alla, i januari 2020 hade alla våra tre portföljer 3 stjärnor. Och det säger ju också något absurt att på en portfölj som består av indexfonder, som är alltså genomsnittet för hur marknaden går, så borde ju vår portfölj rent så här logiskt kan man tycka, ligga bland de 100 000 av 200 000. Så den borde ligga i mitten.
Ja, visst. Mm.
Men den hade 3 stjärnor, vilket innebär att den är topp 10%. Vilket innebär att den är bland de 20 000 bästa portföljerna av de här 200 000. Mm. Och om man då är topp 10% med en genomsnittlig portfölj, vilken skit måste de andra ha i sin portfölj för att vara sämre?
Ja, ja.
Hänger du med? Återigen, logiskt resonemang.
Du har gjort din egen undersökning på Shareville.
Ja, typ. Sen varierar det där. Liksom nu tror jag, i corona så tror jag att det bara är en som har 3 stjärnor och 2 stycken och 2 stjärnor. Så att jag lägger inte så mycket vikt vid det där.
Nej, det var bara en intressant iakttagelse.
Det är bara så här, återigen, ytterligare liksom jag tänkte säga en insinuation. Alltså, var så här, nej, det är inte insinuation. Jo, insinuation.
Insinuering.
Ja, eller något sånt.
Om...
Nej, men så här, när man pratar i så här domstol, alla
indicier,
jag tänkte säga insemination, men det var något helt annat. Indicierna, är du med? Indicierna pekar åt samma håll.
Mm.
Så ska vi liksom sammanfatta detta, går det att slå index? Ja, det går att slå index. 6 av 1 000 professionella investerare gör det. Och ja, det finns fondförvaltare som är riktigt duktiga. Problemen är dock, som vi har redan sagt flera gånger, hur ska jag hitta de här 6 av 1 000 i förväg? Det är lätt att hitta dem i efterhand. Men problemet är, eftersom det inte finns någon persistence, så är det ju svårt att hitta dem i förväg.
Mm.
Och sen har jag också så här, har jag resurserna att investera i researchen att hitta de här. Till exempel Länsförsäkringar som då har indexfonder, de förvaltar ju inte sina indexfonder själva, men då har de hela team av analytiker vars enda jobb är att utvärdera andra fondförvaltare.
Mm.
Eller om jag gör det själv, hur vet jag att jag är den där topp 1% som kan slå marknaden? Liksom, hur vet jag att jag inte bara hade statistisk tur? För det man kan säga, att om man skulle singla krona eller singla slant, så att veta att få krona 11 gånger i rad, det är ganska svårt.
Ja.
Eller hur? Du ska få samma 11 gånger i rad.
Mm.
Men 5 av 10 000 människor kommer ha det.
Yeah.
Har du 10 000 människor som singlar slant 11 gånger, så kommer det vara minst 5 som statistiskt kommer ha singlat liksom krona eller klave 11 gånger i rad.
Mm.
Och det är det som egentligen de här studierna säger, liksom, att det är svårt att hitta något annat resultat än det som är statistiskt förutsägbart.
Yeah. Yeah, jag fattar.
Ja. Mm. Och sen är det också så här, när man pratar om det här att slå index, så behöver man ju också titta, så här, är det en relevant jämförelse? För jag kan till exempel säga så att Riket Sammansportföljen, som vi har som modellportfölj, den har slagit Stockholmsbörsen 5 av 6 år. Nybörjarportföljen har slagit Stockholmsbörsen OMX30 4 av 5 år. Och Globala barnportföljen har slagit Stockholmsbörsen 3 av 3 år.
Mm.
Jag menar så här, okej, okay, då skulle man ju kunna säga så här, jag hade ju kunnat använda detta i reklam. Alltså jag är så här skitgrym. Kolla den här portföljen, 100% av fallen har den slagit index, 80% av fallen och den har slagit index, och den har slagit index, ja, i över 80%. Mm.
Ja.
Men problematiken blir ju då, är det ett relevant index? Är det relevant att jämföra Rika Tillsammans-portföljen som består av 25% guld, 25% aktier, 25% globala aktier, dessutom inte svenska aktier, globala aktier, 25% och 50% räntor med ett index som består av 100% aktier i Sverige?
Ja, det
är... Det är irrelevant.
Mm. Vad skulle man jämföra med?
Jag skulle ju behöva jämföra det med ett index som består av 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor och 25% långa räntor.
Mm.
Är
ja, jag fattar.
Ja. Och sen jämför man ju, kommer ihåg också, att man kan fuska med valutan, man kan fuska med att ta indexet med utdelningar eller inte.
Mm.
Och jag tror jag såg någon studie som visade, jag tror det var Morningstar, att 25% av alla fonder har jämfört sig med ett felaktigt index.
Ja. Vilket avsnitt var det vi pratade om det?
Och det var ett med illusionen med Morningstar,
ja,
tror jag.
Kan det ha varit det?
Ja. Häng med. Så att detta också, att gå rätt slå index, återigen, det känns som en enkel fråga, ja-nej-fråga. Men det är ju inte en ja-nej-fråga, för att vi behöver då definiera, okej, vad innebär index? Vad är det jag jämför med?
Mm.
Det är ju liksom som att jämföra så här, nej, men den här mjölken är dyrare än genomsnittsmjölken. Ja, fast du vet, denna kanske är ekologisk, den kanske är liksom gjord på ett annat sätt, eller alltså, förstår du, så att man kan liksom inte jämföra äpplen med päron. Och sen också, vilken tidsperiod har jag jämfört över? Och sen slutligen, hur vet jag att det är skicklighet och inte tur?
Ja.
Och det är väl det som jag ska säga så här, att hade du frågat mig för 15 år sedan så hade jag sagt att jag är skitgrym och att detta är skicklighet. Medans börsen lär en ödmjukhet. Det är tur.
Mm.
Liksom. Och sen så vill jag också säga så här, att jag brukar ju säga att man behöver också komma ihåg att som småsparare så är det inte ett rättvist spel. Och vad jag menar med det var att 1950 så var 90% av börsen ägdes av småsparare. Alltså 90% av alla aktier. 2009, alltså 60 år senare, är det mindre än 30% som ägs av individuella sparare, utan 70% av börsen ägs av proffs. Och bara 2% av all handel som sker en enskild dag sker mellan småsparare. Så 98% av all handel sker mot ett proffs. Så att i 98 fall av 100 så handlar du inte av Kalle på andra sidan gatan, utan i 98 fall av 100 handlar du med en professionell fondförvaltare, en professionell fondföretag, en professionell pensionsstiftelse eller någon annan.
Som har bestämt
annan.
Sig för att sälja
något. Ja, som har helt andra resurser än du. Liksom.
Men man kan ju undra vad det är som, alltså 1950 sa du ägde privat spara 90% av börsen och sen har det då vänt totalt.
Mm.
Men det måste ju, alltså hela den ekonomiska sfären måste ju ha förändrats i grunden.
Jättemycket. Det var ju,
och det är väl säkert en självklarhet för många som fattar detta och som är insatta i detta, men för mig är det så. Jag visste inte att 1950 ägde privata spara 90% av börsen.
Nej, så är det ju. Alltså det är ju bara kollat som sjunde AP-fonden som förvaltar 2000 miljarder kronor.
Mm.
Är med? Alltså det är sjuka mängder pengar. Liksom, du vet, det var Lisa tror jag hade nu förra 2019, tror jag att de sa att vi förvaltade 3,5 miljard. Och då förvaltade de åt företag och sånt också. Men det var typ 30 000 sparare. 30 000 sparare har totalt 3,5 miljard. En enda fond med ett team på typ liksom ett antal personer förvaltar 2000 miljarder.
Mm.
Alltså är det med nästan, vad blir det, 500 gånger mer?
Jo, men vad är det du vill
säga
med det? För mig är det som att vad jag ser här är en jättestor, ska man säga, en finansiell arena liksom.
Ja.
Som har bildats på 50 år.
Ja, ja.
Och det känns lite som att man inte förstår hur den cirkusen fungerar riktigt. Och då känns det otäckt.
Nej, jag ska inte säga otäckt.
Ja, jag utan tycker det är otäckt. Jag vill ju gärna ha kontroll och förstå. Liksom.
Ja, ja, men precis.
Eller så, hur snabbt kommer det här att snurra? Liksom, kommer det snurra snabbare och snabbare? Vad innebär det för mig?
Ja, ja.
Eller min familj?
Skulle,
liksom.
Ja, precis. Jag skulle säga
och då blir det otäckt, tycker jag.
Men, så här,
men det kanske det inte är.
Nej, men det visar man på 90-talet var det mycket enklare att vara investerare än vad det är nu.
Mm.
Så att det är mycket, så att jag ska säga att det talar ju mer och mer för det vi pratar om index. Försök inte ens spela det där spelet. För att på den där arenan så har du ju typ, alltså det är detta jag brukar göra parallellen med fotboll. liksom så har vi fattat att Barcelona eller Champions League är något annat än Division 7-korpen som spelar på fotbollsplanen utanför vårt hus.
Mm.
Är med? Det är inte samma, men på börsen så spelar Barcelona på samma spelplan som Division 7-laget korpen som gör detta för att de tycker att det är kul och som har det som hobby.
Mm.
Medan de spelar på liv och död.
Ja.
Är med? Så att det är en helt annan, det finns ju helt olika förutsättningar. Och jag tog med den här bilden som jag gillar från veckomötet på Bridgewater, som är en sån här hedgefond i USA som har typ 1600 anställda, varav flera hundra är doktorer och professorer. Och det är roligt, för när du såg bilden så såg du så här, gud,
vad är det här för någon universitet? Alltså för mig ser det ut som att det är en bunt studenter som sitter och lyssnar på något jättetråkig chef eller liksom en jättetråkig föreläsning.
Ja.
Men veckomötet heter What's going on in the world på Bridgewater, ja. och du säger att hälften av dem har doktorerat. Och
ja, inte hälften, men väldigt många.
Någon sitter här och kollar på sin telefon. Det kan vara så att den här personen antecknar på sin telefon, det vet inte jag.
Ja.
Men du tyckte att det här såg sjukt bra ut och jag tyckte att detta såg ut som att
amatörernas afton.
Ja, men att de hade så halvtråkigt på detta mötet. Men det är ett viktigt möte tydligen.
Nej, men så här, min poäng är att det finns alltså företag som varje vecka har liksom till exempel veckomöten. Så här, vad händer i världen? Vad kommer hända nästa vecka?
Det är jättespännande att de har det.
Med liksom, de kan ta in vilken professor, Nobelpristagare som helst. De har själva utvecklat strategi och varit först inom detta med alfabet och strategi. Och de var bland de som utvecklade hela riskparitetkonceptet, etc. De sitter på de här och liksom tycker att det är klurigt. Och liksom funderar på vad som kommer att hända, skriver rapporter och förvaltar 1600 miljarder kronor.
Mm.
Är du med? Och det är de, så här, det är de du spelar mot. Det är de som sitter på andra sidan liksom skärmen när jag köper eller säljer en aktie.
Mm. Ja, men det är en bra bild som du har tagit med. Nej, men för det är ändå roligt. Ja. Att det är de här, du pratar om att det är de här vi spelar mot, bland annat då.
Ja.
För de är ju lika, alltså jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är människor, men de har visst en annan nivå på sin utbildning och förståelse för vad de sysslar med än vad jag har, såklart.
Ja. Så jag tänker att vi börjar närma oss här nu ett långt avsnitt, men jag tänker att vi ska runda av det med lite nedslag i andra studier. Man gjort en studie som är ganska kul när man tittade på anställning och uppsägning av professionella förvaltare. Mm. Så man tittade på på så här pensionsfonder till exempel, eller stiftelse eller universitet.
Yep.
Så det var då Amit Goyal och Sunil Vahal, The Selection and Termination of Investment Managers by Plan Sponsors.
Publicerat 2008. Ja.
Ja, så man undersökte 3400 förvaltare mellan 1994-2003 och man inkluderade 869 uppsägningar från 482 institutioner och över 6000 miljarder i förvaltat kapital.
Mm.
Och det man konstaterade var att förvaltare tenderade ha en överavkastning mot index innan anställning och ingen statistisk överavkastning efter anställningen. Hänger du med?
Förvaltare tenderade att ha överavkastning.
Så de var bättre än index. Så deras historik var att de var bättre än index. Sen anställdes de och sen var de då, sen hade de ingen överavkastning längre.
What?
Ja. Kalifornien, en sån här lärarfond, var en jättestor nyhet i den här institutionella världen. De förvaltar 3800 miljarder kronor. De sparkade hela sitt förvaltningsteam och satte pengarna i indexfonder. Interesting. Liksom.
Men varför var det så att förvaltarna innan de blev anställda hade statistisk överavkastning och sen så blev de sämre efteråt?
Ja,
var det för att de liksom ändrade sitt sätt att hantera?
Nej.
Nej.
Alltså jag tycker så här, för mig är detta superlogiskt.
Ja, men vänta, jag måste tänka här. Jag kan inte komma på det.
Tänk så här, 3 år innan de blev anställda så har de en genomsnittlig avkastning på 3% över index.
Ja.
Är du med?
Ja, så långt hänger jag med.
Ja. Det blir de anställda på. Titta, detta är en stjärnförvaltare.
Mm.
Han har överpresterat, eller hon har överpresterat med 3% mot index de senaste 3 åren. Honom eller henne vill vi ha.
Ja.
Så anställer man. Mm. Och sen 3 år efter att man har anställt, om man tittar hur har det gått, då har de underpresterat med 0,5% i genomsnitt. Vad har vi pratat om annan? De hade bara tur.
Jaj, okay. Jag trodde det var något konsekvent, alltså en konsekvent resultat som man såg.
Nej. Ja, så det är ju alltså så här, återigen, så här, det finns ingen persistence. Det är detta visar egentligen från ett annat håll. Det finns inget sånt här liksom så här att bara för att du har överpresterat de senaste tre åren, nej, så är det inget tecken på att du kommer att överprestera de kommande tre åren.
Man har samlat dem som hade det bäst.
Ja, för det är de man anställde.
Och de hade haft lite tur.
Ja.
Så anställde man dem och sen så kom de ut och så hade de inte tur längre.
Nej.
Okej. Okay. Ja, för jag tänkte så, shit vad konstigt att vad hände med dem där inne liksom i anställningen. Men okej, nu fattar jag det.
Ser du också att återigen går i linje. Mm. Allting går i samma linje.
Mm.
Man gjorde också en annan studie, gjordes 2009 av Scott Stewart, John Neumann och Christopher Nittel och Jeffrey Heisler tydligen. Investment allocation decisions by institutional plan sponsors. Det vill säga att man tittade på när en ny förvaltare eller kom in eller man ändrade då hur man skulle investera sina pengar. Så man gjorde alltså en förändring. Så att man tittade på, istället för att titta på uppsägningar och anställningar, så tittade man på när man gjorde byten, man ändrade sin strategi.
Mm.
Och då konstaterade man att endast i 2 av 18 år mellan 1985 och 2002 bidrog en förändring med ett mervärde. Och det som man ansåg då var den främsta anledningen till underprestation var då performance chasing. Att man jagar den här överavkastningen. Och man konstaterade att för de här då institutionerna som man undersökte, så hade detta kostat dem över 1700 miljarder kronor i liksom avkastning som man aldrig har fått.
Ja.
Och jag tycker liksom det är ganska slående den här grafen att endast två av 18 år så bidrog den här förändringen med ett positivt mervärde.
Mm.
Så återigen, liksom don't. Det är liksom knappt lönt att försöka. Sen finns det så här studier på venture capital-bolag, alltså riskkapitalbolag. Det är ett proffsens proffs, de som inte ens är med på börsen utan de är utanför. Och du måste vara så här superrik för att få investera med dem. Är du med?
Ja, men här är det väl ändå stor risk med deras pengar?
Ja, både ja och nej. Inte om du har tillräckligt många bolag.
Mm.
Men, då var det en stiftelse i USA som heter Ewing Marion Kaufman Foundation. Och de förvaltade 18 miljarder kronor. Så de gjorde en uppföljning på hur de hade placerat, hur det hade gått för de här 18 miljarder kronorna som vi har investerat i på olika ställen.
Mm.
Så det var liksom förvaltarteamet som utvärderade andra förvaltare som de hade placerat sina egna pengar på. Och man undersökte då 100 riskkapitalbolag som de själva hade investerat i. 62% underpresterade mot ett småbolagsindex på vanliga börsen. Endast 4 av 30 bolag som fick över 4 miljarder att placera slog småbolagsindexet.
Mm.
Och 78% av investeringarna gav inget värde för pengarna.
Nej.
Är med?
Ja.
Så att liksom så här, återigen går i linje med riskkapitalbolag. Och sen så tittade man även på private equity. Alltså de här som investerar utanför börsen och som är till för de rika människorna. Som man tycker alltid som småsparande, vet, om jag bara har mycket pengar så får jag de bästa investeringarna.
Ja,
och
då
är
visst,
private equity en av dem.
Mm.
Och då gjorde man också en studie 2003, private equity performance, returns, persistence and capital flows.
Mm.
Så man tittade, är då private equity-bolagen duktiga? Kan man säga att de som överpresterar ett år överpresterar de även fortsättningen? Och då undersökte man 746 private equity-företag mellan 1980 och 1997. Och slutsatsen var att avkastningen från genomsnittlig private equity-firma motsvarade efter deras avgifter ett genomsnittligt börsindex.
Mm.
Så de var inte heller dock liksom så mycket bättre. Där var dock skillnaderna mycket större än genom fonderna. Men sen så har denna studien kritiserats också lite för att ha lite smalt urval etc. Okay.
Mm.
Liksom. Så att där finns inte så gräset är grönare på andra sidan eller man tänker så, jag ska bara spara tills jag kan få vara med på de här private equity-investeringarna.
Men är indexfonder svaret på allt?
Jag skulle säga att det är det absolut bästa valet som man kan göra som småsparare, men man kan liksom lyckas sabba det även med indexfonder.
Okay.
Där gjordes en studie då 2012 som hette så här Abusing ETFs, eller Abusing då indexfonder.
Mm.
Och då var den så här att även om man, liksom, man kan försöka tajma indexfonder, det vill säga investera nu eller ska jag vänta på kraschen eller allt på en gång eller sprida ut över tid, alltså den här typen av resonemang. Så att alltså bara för att man har typ Lysa till exempel som är världens bästa investering, så kan man ändå sabba det genom att sätta in pengar eller ta ut pengar. Så
den, att hålla på och meka med sina insättningar.
Ja, mm. Och bygger man de här modellportföljerna själv, så finns det idag 70 gånger fler index än det finns aktier. Så att bara för att index, vi pratar indexfond, så tror jag att det finns 200 000 index och det finns typ 40 000 aktier.
Mm. Man tänker sig att det finns många aktier som ingår i flera
index. Ja, liksom. Gud, ja, absolut. Så att indexfonder, det finns många olika typer av indexfonder också. Vi har pratat om det, kritiken, vi gjorde ett avsnitt som heter så här, kritiken mot indexfonder. Där vi dyker ner i det här. Så att det handlar ju liksom om att även om man då investerar i indexfonder, så kan man fortfarande sabba det för sig själv. Det här som vi sa, beteendemisstagen, fel index eller överlappande index.
Men vi har pratat om överlappande index innan.
Ja.
Och då har du inte tyckt att det är ett superstort problem beroende på vilka index man har?
Nej, men precis. Det beror på hur man sätter ihop sin portfölj. Mm. Alltså till exempel, ibland så köper folk en global indexfond och en USA-fond. Men en global indexfond består ju av 50% USA.
Ja.
Så har du då en USA-fond, så överlappar den med hälften av index, den globala indexfonden.
Ja, så kanske den motverkar ens syfte.
Ja, precis.
Att liksom sprida
sina pengar lite. Man får ingen liksom effekt. Och det är därför som jag, till exempel, en fondrobot är så himla bra, för där har de tagit hänsyn till det här.
Men slipper du fundera ut det själv och noga studera urvalet i index.
Precis, och det är det vi gör i modellportföljen också. Mm. Mm. Men bara jag menar att man behöver liksom ha realistisk syn, att det är inte bara för att vi pratar om indexfonder så betyder inte det att det är den heliga graalen, utan man kan sabba det för sig själv.
Mm.
Så att jag brukar säga så här, slutsatsen för man kan dra från alla de här studierna, det är ju så här: spara passivt, spara regelbundet, spara långsiktigt, spara billigt i hela världen, i hela marknaden, och det är det bästa du kan göra. Och sen så handlar det om den här balansen mellan risk och avkastning, mellan aktier och räntor, som vi har pratat om, i till exempel fyra hinkar principen. Och en billig, jag påstår fortfarande att en billig fondrobot är den bästa implementationen. Det pratar vi om mycket i ganska avsnitt 99. Och sen också att inte vara, liksom, vara uppmärksam på att inte sabba för sig själv.
Ja.
Särskilt i perioder då det är skakigt. Och verkligen så här, komma ihåg att tiden är ens bästa vän.
När man sparar. För då har man ändå ränta på ränta-effekten som kommer efter ett tag. Eller vad tänker du då på?
Nej, men jag tänker här liksom att här har en tabell med detta, jag skrivit så många gånger på bloggen, att på ett års sikt är börsen helt oförutsägbar.
Precis.
Medan på 10 år så går den upp med över 90% sannolikhet. På en 25-årsperiod så är det över 99% sannolikhet för att du hamnar på plus.
Mm.
Så att tiden är den viktigaste faktorn. Så allt detta vi har pratat om, så återigen, tiden är liksom skitviktig. Bra, det var egentligen det som jag tänkte vi skulle prata om. Känns det förståeligt, även om det var lite långt avsnitt idag?
Men jag tycker det var förståeligt. Jag tyckte speciellt att det var spännande det vi pratade om. Varför aktiva investerare matematiskt inte kan slå en passiv...
Hur den genomsnittliga aktiva fondförvaltaren alltid kommer underprestera mot den genomsnittliga billiga
förvaltaren. Man visar det matematiskt hur det fungerar.
Ja.
Det har jag inte sett förut.
Nej, kul. Mm. Jag tänkte också så att vi ska bara ta så här kort om Patreon, för jag tycker det är mycket Patreon som är vår community, där vi är typ, vi är flera hundra personer nu. som tycker att det är kul med liksom sparande, investeringar och att
det är viktigt.
Och att det är viktigt,
att det är viktigt att spara och investera.
Ja, och vi försöker, vi arrangerar Afterworks nu i mars, vilket kommer att vara jättekul första gången, och vi har extra material och vi har livepoddar och vi har frågestunder med gäster och sånt. Och jag måste dela med, vi fick ett mail faktiskt typ 10 minuter innan vi började spela in idag från en Patreon som heter Daniel, och han skrev till mig så här: redan nu kan jag säga att Patreon, kan jag säga att blivit Patreon till Rika Tillsammans är en av de bästa investeringar med best return jag har haft genom åren. Och sen listade han allt han hade gjort, han hade liksom förhandlat ränta och han hade följt med på börstipsen och han har gjort sådant. Och det är det som jag tycker är så himla schysst.
Men det tycker jag är jättefint, för det är inte bara att man sitter med och kollar liksom vad händer i frågestunden här, jag har också en fråga och så. Utan att man gör saker utanför Patreon i sitt liv.
Ja. Och sen
med sina pengar och, och så.
Och, det är det som jag tycker är ganska coolt också med Patreon. Att man väljer ju själv sin engagemangsnivå. Då, och tanken är ju att du ska få ut mer pengar än det du sätter in. För annars är det ju ingen investering. Nej. Och det är därför jag blev så glad att Daniel hade skrivit just det här. Att det är den liksom best return han har haft i förhållande till vad han har satt in.
Mm.
Så att, nej men tack för det Daniel. Och sen för dig som vill veta mer, gå in på patreon.com/rikatillsammans eller tryck på länken i anslutning till avsnittet. Och med det återstår jag väl egentligen säga så här, tack för den här gången, tack för ditt tålamod med ett lite längre avsnitt, men jag vet ju att det är många av er läsare som säger att det är okej, så att idag har jag inte ens dåligt samvete för det, utan nästa vecka kör vi precis som vanligt. Så att tack för denna veckan, och så ses vi nästa söndag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.